Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är som många vet ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska eller jobbiga människor som ringer eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket moln har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i beroende. Det vill säga hela Emmas intervju med Mattias Hallberg som är professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet. Mattias berättar bland annat om varför man inte längre kan vara beroende av socker och vilken term man hade föredragit istället för medberoende. Men först, hur definieras begreppet beroende?
Beroende, ska jag säga, det är ju ett tillstånd där en person utvecklar en fysisk eller psykologiskt behov eller nödvändighet av en substans eller en aktivitet. Och det kan vara då att man känner då en kraftig önskan efter den här då att man driver det. Och ofta så är då beroendet också kopplat då till en dopaminfrisättning i hjärnan. Så dopaminet är oerhört centralt.
Och vad är då skillnaden mellan att vara beroende och att ha en liksom dålig vana som man inte liksom kan släppa riktigt?
Just det. Dålig vana, det är ju egentligen kanske en del av beroendekriterier. Men beroendet är ju så att säga betydligt mer. En dålig vana kan man ju bryta utan att ha liksom allt för mycket då påverkan fysiskt och psykiskt. Medan har du kommit in i ett beroende så kan det ju vara direkt omöjligt att komma loss det. Så det handlar också om hur anpassad hjärnan har varit och blivit.
Vad är skillnaden då mellan att vara beroende och att missbruka?
Missbruk, det är väl egentligen en term som man nu försöker undvika. För det finns ju ett stigma runt missbruk och just nu så pratar vi ofta då istället kanske om ett skadligt bruk. Och ett skadligt bruk kan ju vara då att man brukar en substans för mycket och kanske får vissa konsekvenser. Men det behöver ju inte betyda att man är beroende. Men ofta så när man väl har fått en beroendediagnos, ja men då kan man ju så att säga ha ett skadligt bruk. Men det skadliga bruket kommer ofta först och sen kan det då landa i ett beroende. Så heter det beroendesjukdom sen längre fram.
Kan man bli beroende av socker?
Det är ju egentligen en väldigt omdebatterad fråga det här med socker och sockerberoende. Och man kan väl säga att det kan vara vanebildande. Det finns studier, studierna är liksom inte helt entydiga, att det här kan ha en påverkan på endorfiner i sig kan ju liksom säga, frisättningen kan ju generera dopamin. Men studierna där är lite tveksamt. Kan väl säga att i ett exempel i senaste upplagan om beroendemedicinboken så har just det här sockerberoende utgått, det kapitlet där.
Ja, det fanns så, tidigare.
Det fanns tidigare då, men sen så har det varit lite för diffust då, så att då har det valt så att man då plockat bort det. Och jag skulle vilja säga kanske snarare vanebildande. Men alla som kanske testat att slå om från någon slags LCHF-diet och ta bort sina kolhydrater kan ju märka hur man över tid påverkas och det förändras över tid. Men något direkt beroende i klassisk manér, svårt att säga liksom, det är lite omdiskuterat.
När det gäller mobiltelefoner då, kan man bli beroende av sin mobil?
Det är också de här beteendeberoendena. Frågan är liksom om det är en vana eller om du verkligen får en dopaminfrisättning av att sitta med mobilen. Och det i sig är det nog inte, men sen är det väl kanske det man gör där. Och det här med de belönande effekterna som man ibland pratar om kan trigga belöningssystemet. Det här med att man får en like eller att man får uppskattning eller att man startar någon slags ny diskussion. Och de sakerna kan ju sig kanske ge en viss stimuli, dopaminfrisättning. Men mobilen i sig kanske är svårt att säga liksom då, att man är beroende. Man kan ju använda onödigt mycket tid. Vi brukar ibland diskutera om man tittar på såna här beroendekriterier och så byter du ut ordet drog mot mobiltelefon och så tittar du då på, använder du den här för mycket? Har du svårt att sluta? Använder du mobilen? Trots vetskapen om att det kommer få konsekvenser för skola, ja men då kanske liksom, men ändå inte skulle jag vilja säga att det faller jämförbart med andra beroende.
Men visst kan man bli beroende av spel?
Precis, ja, och om vi bara definierar som spel som dataspel, då finns ju några amerikanska kriterier i det vi kallar för ICD-10-kriterierna då som sjukvården använder och de håller på att bli översatta nu till svenska. Och till viss del då med det här sättet när man tittar på hur man använder och trots olika konsekvenser. Men sen har man ju spel om pengar och där är det ju ännu mer tydligt liksom att du kan ha ett beroende då, att det kickar igång dopaminsystemet.
Vilka droger skulle du säga är mest beroendeframkallande? Kan man säga det?
Ja, alltså kokain är väl det som ofta nämns som den drogen som är mest beroendeframkallande.
Mer än heroin alltså?
Ja, alltså det som triggar igång mer då. Men sen skulle man väl kunna säga att heroin är ju svårare att sluta med. Just för att heroinet och opioiderna, då generellt även morfin och andra, att de har ju en fysisk abstinens där man mår fysiskt dåligt. Och då skulle jag säga att det är nästan ännu svårare då att sluta med dem. Men om man ser till beroende, att skapa beroende och att komma in i ett beroende, då pratar man väl ofta att kokain ska vara det mest beroendeframkallande. Men det är svårt att titta på de här. Amfetamin är ju egentligen den drogen som frisätter mest dopamin i belöningssystemet. Och då kan man ju tänka sig det som frisätter absolut mest dopamin i hjärnan kanske är den som är mest beroendeframkallande. Men det är så många olika parametrar som är med där. Och vad det gäller droger generellt så är man saker och ting som slår till väldigt snabbt och sen också går ut snabbt. Och där är ju kokain slår till snabbt och den också går ur, effekten är kortare än amfetamin. Och då är det mer beroendeframkallande. Men sen har vi en sån här vardaglig drog som nikotin som också är jätteberoendeframkallande och som för vissa kan vara svår att sluta med. Och om man då jämför så får man ju väga in parametrar som tillgänglighet och ofta man ser det, drogen. Och då har man ju, med nikotin är ju en väldig tillgänglighet och det är socialt accepterat och så vidare. Och kan vi gå rätt så snabbt i hjärnan också.
Kan hur man administrerar den här drogen påverka hur pass beroendeframkallande den är?
Absolut, ja. Ju snabbare du får in det, ju mer beroendeframkallande är det.
Så snorta och injicera, ja, går snabbare
exakt,
än om man tar en tablett?
Och, exakt, och det är väl egentligen det som hela tiden eftersträvas också. Vi har ju ibland, vi har ju såna här behandlingar av de som har fastnat i heroinberoende, att de kan gå på substitutionsbehandling. Och då får man metadon eller buprenorfin och ibland har man ju ett metadonläckage eller buprenorfinläckage ut. Och då är ju ofta när man får tag på tabletter så vill man ju krossa tabletterna och sen vill man injicera det för att då få en ännu snabbare effekt, kraftfullare effekt. och orala preparat, då får du ju en fördröjning. Det kan ju liksom upp till en halvtimme, en timme. Och det ser man ju inte minst på cannabinoider nu med cannabis, som ju i de länder som har öppnat för det, så ser man ju att det finns ju väldigt många olika sätt då att administrera det här. Men de orala då blir ju så att säga mindre, tar ju lite längre tid och är mindre beroendeframkallande.
Finns det narkotika som inte är beroendeframkallande?
Ja, det är väl egentligen om man pratar om hallucinogenerna som är med LSD. Det är väl en sån här typisk drog som man pratar om som inte är beroendeframkallande. Och rent historiskt sett så har man väl sagt att ja, men hallucinogenerna, de är inte beroendeframkallande. Men nu har landskapet lite förändrats, för nu har man ju andra droger som också till viss del med cannabis, syntetiska cannabinoider, spice-analoger, som också till viss del kan vara lite hallucinogena. Och då har ju de en beroendepotential. Men generellt är hallucinogena med LSD, det säger man väl att då är inte det beroendeframkallande.
Ecstasy då?
Ecstasy har väl egentligen inte det här återkommande användandet. Ecstasy är ju en drog som frisätter huvudsakligen serotonin mer än dopamin. Det frisätter också dopamin, men mest serotonin. Och det tömmer ju ut serotonindepåerna i samband med då användningen. Och då tar det ungefär 3-6 dagar innan hjärnan har repat sig och egentligen att man är redo för en ny, så att säga, ecstasy-omgång. Så att det vanliga med ecstasy-användning är att man använder det kanske på helgerna eller varannan helg. Så att det är inte en sån här återkommande drog som du använder hela tiden, utan är mer förknippat med fest. Och sen är det ju ofta en drog som man kompletterar med många andra. Tittar man på de som använder ecstasy-frekvent så använder de också 95% av dem alkohol och amfetamin och flera andra droger också. Men, ja.
Det finns en professor som heter David Nutt.
Ja.
Känner du till honom?
Ja. Ja.
Han har ju sagt att det är farligare att rida hästen än att ta ecstasy.
Ja, ja, det kan jag inte kommentera. Jag vet inte statistiken för hästar då. Men vad man har sett med ecstasy, det är ju en drog som är en lite sån här emotionell kärleksdrog, älskar allt och alla i lägre doser då. Men samtidigt så uppvisar den ju en toxicitet då, och det kom ju en apstudie i slutet på 90-talet, 1999, där man visade på väldigt toxiska effekter då på framförallt serotoninneuronen i hjärnan. Och då i den studien så administrerade man ecstasy 4 dagar på raken och väldigt mycket, så att egentligen mer, men för att så att säga mimikera ett mer långvarigt humant missbruk. Och då såg man ju en kraftig effekt på ecstasy som satt i upp till 7 år efter. Och det föranledde ju att man gjorde humanstudier, började titta på, kan det verkligen vara så här? Och då har det gjorts några studier då där man tittar på dopaminet hos de som har brukat ecstasy. Och en av de första studierna som kom i Lancet 2001, ja, men då visade det sig att de som hade använt under 50 tabletter i sitt liv, ja, men de hade inte så mycket påverkan. Men hade man använt mer än 50 tabletter så hade man en nedsatt serotoninfunktion. Och sen var det tack och lov då att hade man inte använt senaste ett året så repade man sig då. Men man såg i den studien att kvinnor var mer känsliga än män där. Så att ecstasy kan nog ha skadeverkan, men frågan är hur och varför. Och den här AB-studien är eventuellt mycket är ju temperaturberoende, att man får en hög temperatur, att det kan ge en viss toxicitet då.
Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett drogberoende?
Ja, det är ju väl egentligen att man anpassar sig. Hjärnan anpassar sig till drogen. Och det beror givetvis på vilka droger, men om man tar opioider, då med morfin och heroin och liknande. Så att om celler hela tiden utsätts för opioider så kommer cellerna anpassa sig. Och hjärnan är ju uppbyggd av nervceller. Man pratar om att hjärnan har någonstans mellan 80-100 miljarder nervceller. Och varje nervcell kommunicerar upp med 10 000 celler åt alla håll och kanter då. Och den här kommunikationen sköts då med de här receptorerna eller mottagarenheterna. Och om hela tiden vi har en drog som hela tiden kommer stimulera de här mottagarenheterna, då kommer cellen svara med att ta bort receptorer, internalisera. Så receptorer tas bort för ytan för att inte det ska bli någon slags överkommunikation och cellerna ska kollapsa. Och det kan gå relativt snabbt med den här anpassningen. Problemet är ju sen om man bara abrupt tar bort drogen, då ska ju de här återigen uttryckas och uttrycka alla receptorer på ytan på rätt ställe där de var tidigare. Det är ju sånt då som kan ta dagar till veckor till månader, och ibland får man aldrig ordning på systemen igen. Då kanske man måste ha någon annan behandling längre fram.
Och det som händer då, det är att man får någon sorts abstinens.
Då får man abstinens, ja, precis. Så opiatabstinensen pratar man ju ibland om, att man får kräkningar, man har diarré och näsan rinner, allting rinner. Och någon beskrev det som att det känns som att någon drar en piprensare in i benpiporna på det. Alltså fysiskt jobbigt. Och man har ju hela tiden vetskapen då också om att tar jag bara en injektion av heroin under den här oerhörda lidanden då, så försvinner alla abstinenser och då mår du bra igen. Vilket ju är svårt då. Så vet man att den här abstinensen är som värst i 2-3 dagar. Men kan pågå upp till veckor innan man får ordning på det.
Hur påverkas kroppen av ett långvarigt missbruk av droger?
Ja, det beror lite på vilka droger det är. Det kan ju vara, om man ser till alkohol, att det kan vara hjärt-kärlpåverkan, leverpåverkan. Man pratar om viss typ av cancer som statistiskt blir mer då, så munhåla och magtarm och liknande. Sen har man kognitiva effekter. Använder man alkohol under lång tid och framförallt opioider under lång tid, så får man ju en kognitiv nedsättning. Man får en påverkan på minne och inlärning. Och det ser man ju för många droger. Och i många fall så handlar det ju om att de systemen som vi stimulerar med droger har en, så att säga, en inhiberande, bromsande effekt på andra signalsystem som vi behöver för kommunikationen i hjärnan. Vi pratar om acetylkolin, om GABA, om glutamat, monoaminerna. Och de bromsas ju av många, många droger och anpassar sig efter det. Så att kognition, men sen kan det också vara sådär, ångest och depression. Och vi pratade ju nyss om ecstasy. Där är ju efter ecstasyanvändning så är ju mer eller mindre 100% att du får en depression efteråt under ett antal dagar, eller depressiva symptom kanske man ska säga. Och de som kommer in på Marie Ungdom rapporteras ofta att ja, men det är nästan alla som har det. Men statistiken som totalt har vi sett, så är det runt 50-60% av de som använder ecstasy rapporterar depression efter användning av ecstasy då.
För att man liksom har tömt ut
allt serotonin. Man tömmer ut allt serotonin. Så serotoninet är ju så att säga en sån här klassisk signalsubstans som man vet är kopplad till depression. Så en av huvudteorierna är ju att vid depression så har man för låga nivåer av serotonin. Sen är det inte riktigt så enkelt att alla kan behandlas med det. Men det är så att säga en grundteori för mycket.
Och sen så har man väl också då en hel del sociala effekter som också bidrar till att liksom hälsan försämras. Så att,
absolut, och det är ju egentligen, någonstans är ju nästan kanske ännu det viktigaste, att familjer slår sönder och att de här naturliga banden som vi har, som egentligen driver det som är belöningssystemets uppgift, är ju egentligen att hålla, så att säga, arten levande, och man ska äta och man ska ha sex och man ska ta hand om sina relationer. Och alla de sakerna som ger den här naturliga belöningsstimulerna som man har, de blir ju egentligen utkonkurrerade av drogen. Så att det är ju superviktigt.
Är vi olika känsliga för att utveckla ett beroende?
Ja, men det är vi absolut. Ja, oerhört tydligt.
Och det är det genetiska faktorer?
Genetiskt, ja, precis. Och då är vi olika. Man brukar prata om arv och miljö. Gener. Och sen miljö runt omkring. Och det kan vara miljö som påverkar droger. Alltså det man har, en kompis, vänner, familj, socialt nätverk. Men även saker som kan få hänt tidigare i barndomen och sånt då, som kan göra att man har en större preferens för drogen. Och sen har vi ju generna. Och generna påverkar jättemycket. Man kanske pratar om 100 kandidatgener. Och några gener skyddar och några gener är en större risk. Om vi kan ta ett enkelt exempel, så alkohol, när det bryts ner, så bryts det ner av ett enzym, alkoholdehydrogenas, till acetaldehyd. Och det är acetaldehyden egentligen som då gör att man mår illa och man blir rödblossig och man får för mycket av det. Och acetaldehyd i sin tur sen kommer brytas vidare ner till ättiksyra via ett enzym som heter acetaldehyddehydrogenas. Så det är hela tanken, att alkohol till acetaldehyd till ättiksyra, och så går det här ut ur kroppen. Och då är det ju vissa individer, framförallt en jättestor del av asiaterna, som saknar ett fungerande acetaldehyddehydrogenas, som är det andra enzymet. Och det gör att de personerna som dricker, de kommer dricka, och då kommer alkoholen eller etanolen ombildas till acetaldehyd. Men sen ombildas inte den vidare, utan det blir mer och mer i kroppen, och då mår man ju illa. Så att de då som saknar där kanske dricker en öl eller ett glas vin och börjar nästan direkt bli illamående. Och det är ju det vi också utnyttjar med läkemedlet Antabus. Där man har insett det här och ger då Antabus till de som så att säga, ska försöka hålla sig nyktra. Att om de hamnar i en situation där de dricker, då kommer de må illa direkt och det ska göra då att de inte fortsätter dricka.
För det där känns ju nästan lite paradoxalt med alkohol. Att de som har liksom störst risk, det är de som klarar alkohol bäst nästan.
Ja, precis. Det är ju så att säga en skyddsgen att inte ha ett fungerande enzymsystem i detta fallet då. Sen finns det ju andra, vi har pratat om de här endorfinreceptorerna med opioiderna eller endorfinerna, och där finns ju de här endorfinreceptorerna där det finns genetisk variation, så att vissa människor binder morfin mycket hårdare eller bättre och får mer dopaminfrisättning än andra. Och det kan göra liksom att de blir mer i risk för att då fastna i ett beroende. Och sen är det alla sådana här enzymer som bryter ner droger. Vissa bryter ner saker och ting väldigt snabbt. Andra är långsamma metaboliserare. Och det påverkar också då risken för beroende. Men det finns liksom inte en gen som är beroendegenen, utan det kan vara 100 olika och man kanske har 3-4 som påverkar. Sen kan det vara att man, om vi nu klassar de här i gener som är negativa eller positiva, så även om du har världens bästa gener, om man nu kan säga det, så kan du ändå fastna i ett beroende på andra faktorer, eller om du har tvärtom. Utan det är man brukar prata om tre ben med det här, och det är ju generna och det är ju miljön och sen är det ju drogexpositionen. Så att dricker du alkohol varje dag, ja men då kommer ju kroppen anpassa sig. Eller tar du morfin varje dag, så oberoende hur bra gener du har eller hur bra miljö du har, så använder du varje dag, så rent farmakologiskt, hjärnan kommer anpassa sig och du kommer fastna i ett beroende. Sen kan det olika svårt att sluta sen längre fram.
Jag tänker mig att de här faktorerna som du pekar på också, de måste väl interagera ganska mycket med varandra också. Till exempel om man har då släktingar, föräldrar, syskon som missbrukar, då kanske man har en ökad tillgänglighet, och då kanske man också då har haft trauman i barndomen om man har föräldrar som missbrukar droger eller alkohol.
Precis, ja. Det hänger ju absolut ihop med hela så att säga, sociala nätverket, och det är väl också en sån sak som man kan ha med sig, att man kanske funderar på, ja, men vad har jag för gener? Och det finns ju inte riktigt något lätt sätt att ta reda på det idag, även om det kommer mer och mer sådana här möjligheter till analys då. Men generellt, de flesta vet inte det. Men då kan man ju titta på, just vet man att man har släktingar som kanske haft ett alkoholberoende. Ja, men då kanske man kan misstänka att det finns en risk att jag också har det då. Så att var lite vaksam där då.
Hur beroendeframkallande är då alkohol? För alkohol är ju en sån där drog som många av oss är exponerade för. Men bara vissa hamnar i liksom ett beroende.
Ja, svårt att säga, men den är ju beroendeframkallande och den är ju så att säga lätt att anpassa sig. Men det förutsätter ju egentligen att man har, i vanliga fall då, det här är ju individuellt såklart, men att man har ett upprepat drickande och så att säga ett återkommande drickande. Och dricker man då bara alkohol då och då, så kanske man inte landar i ett beroende. Men sen är det ju vissa då som har en större risk, och en, så att säga, när man dricker alkohol så mår man extra bra. Det kan vara underliggande saker varför man dricker alkohol. Dricker man alkohol innan man ska gå lägga sig, för man alltid har lite svårt att sova. Har man någon underliggande ångest eller någonting, så kanske man dricker för att lindra det här då. Sen vet man ju med ungdomar, om man ser till hur beroendeframkallande det är, man vet ju att om man börjar dricka innan 15 års ålder, då har man ju 5-6 gånger högre risk att sen senare i livet landa i beroende. Det är egentligen samma med cannabis också, men alkohol är det väldigt, väldigt tydligt att börjar man dricka tidigt och framförallt innan 15, så är det 5-6 gånger högre risk än om du börjar dricka när du är 18.
Och det tror man är liksom kausalt.
Ja, precis. Så att där har man väl egentligen, och det är väl hjärnan som är under utveckling, och ju längre man kan skjuta upp det här, så kan det ju vara ett värde med det då.
Vad händer då i kroppen när man utvecklar ett alkoholberoende? Är det samma saker som när man liksom blir beroende av andra droger?
Ja, det kan man väl säga, det bara det att alkohol väl egentligen är den drog som är mest komplex.
Ja, det var det jag fick lära mig under utbildningen, att med alkohol så är det mycket mer oklart vad som egentligen händer i kroppen.
Nej, den slår väl egentligen på alla system. Om vi bara börjar med opioiderna, ja men då vet man att de hämmar egentligen dopaminflödet via att de påverkar en annan transmitter, GABA. Och så ser man centralstimulerande. Ja, men huvudsakligen så kommer de här påverka dopaminet och till viss del även andra monoaminer som noradrenalin och serotonin. Men för den beroende delen så är det liksom dopamin. Men alkohol påverkar ju endorfinerna, påverkar ju dopamin, påverkar ju glutamat, påverkar GABA, påverkar glycin. Så att det är ju liksom en jättemix här då. Så det är väl egentligen den mest komplexa då. Säkerligen den berusningsmedel som vi också har studerat mest, men väldigt komplext.
Hur påverkas då kroppen av ett långvarigt missbruk av alkohol?
Ja, då är det ju lite som andra droger. Dels har man ju hjärnan och man kan ha en kognitiv påverkan, men sen är det ju saker som hjärta-kärl-effekter. Man kan få högt blodtryck, infarkter, stroke. Det kan vara leverpåverkan, cancer, vissa typer av cancer som jag var inne på tidigare. Så att det är egentligen en rad olika, så att säga, medicinska effekter som man då kan få av ett alltför brett användande. Och idag vet man väl också att, så att säga, all alkoholkonsumtion har väl egentligen skadliga effekter. Man har ju pratat om tidigare, ja, men ett glas vin om dagen, det är bra, det har visat sig. Men det har väl egentligen visat sig nu senare tid att allt drickande, det finns någon slags korrelation med att det ger negativa effekter. Sen får man ju givetvis ta det, dricker man oerhört måttligt så kanske sannolikheten är låg att man kanske landar i vissa saker, men på en populationsnivå också.
Får man abstinens när man slutar dricka alkohol?
Om man har ett beroende, så absolut, så kan du få det, absolut. Ja.
Och det är samma liksom effekter?
Det som kan vara oro, irritabilitet och så vidare som kan skilja sig från individ till individ. Och beroende på hur mycket man har druckit då också, eller hur beroende man har varit.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dricker unga mindre alkohol idag än vad man har gjort tidigare?
Ja, det gör de. Det visar ju de här rapporterna som Centralförbund för alkohol och narkotikaupplysning gör, CAN, som gör ju återkommande undersökningar hos niondeklassare, hos de som går i andra år på gymnasiet. Och där är det väldigt tydligt att alkoholkonsumtionen har gått ner. Och generellt överlag så i samhället så har väl också konsumtionen gått ner något då. Undantaget är väl de som är över 65 som fortfarande dricker då lite mer. Men generellt, ungdomar idag dricker mindre.
Tar de mer droger istället?
Inte egentligen. Alltså tittar man på niondeklassare och andra årskullen då, så det är ju ingen jättestor skillnad. Om man tittar på cannabiserfarenheten så kanske något ökat, men i princip är det rätt så stabilt. Men sen när man ser till samhället som sådant så har vi väl en något ökad trend. Men svårt att säga. Tittar man på beslagen från tull och polis så är ju cannabis har ju stigit jättemycket. Alltså verkligen gått i taket då. Att det har blivit mer och mer beslag. Men ser man på trender och det som de som använder så verkar det inte vara så mycket ändå. Inga jättestora skillnader. Och vissa andra droger har stannat upp lite. Ja, men amfetamin, det är inte så mycket. Och det kan ju vara att tullen och polisen är mer effektiva på att ta saker och ting. Men det kan också vara att mycket kommer in i Sverige och att Sverige är ett transitland. Och man har ju sett det tidigare att vi har varit ett transitland för att sen få in så droger till Finland och Norge. Och det är möjligt att det har ökat. Men jag har på senare tid lyssnat på flera poliser och tullar just då om vad det här kan bero på. Det kan ju också vara ett mörkertal, att det är fler som brukar än vad som kommer fram i olika undersökningar.
För det är självrapporterat.
Det är väl självrapporterat.
Man kan också kolla avloppsvatten.
Avloppsvatten, precis, ja. Och det görs ju sådana studier. Och det har väl blivit mer och mer. Och där har man väl sett lite i sådana avloppsstudier att droger sprider sig. Droger som tidigare har varit ett stort stadsfenomen. 70-80-talet så, och kanske heroin var ju en drog som fanns i storstad Göteborg, Malmö, Stockholm. Och kokain har ju under lång tid varit lite mer än kanske en storstadsdrog. Men det var ju någon undersökning från, tror vi, Gävle. Man tittade på avloppsvattnet och så såg man för 10 år sedan så var det egentligen kokainet dök upp i samband med julhelgen. Och man tolkade det som att det var hemvändarna som kom hem från storstan. Men nu så ser man ju kokainet året om och då får ju mer spridning. Och med tillgängligheten nu, med den möjligheten som vi har där, så tror jag att det blir lättare att sprida det runt om i landet på ett helt annat sätt.
Och det är lättare att få tag i droger idag?
Ja, jag skulle vilja säga det med på det sättet vi är uppkopplade. Sen går väl snabbare, verkar det ju som då. Sen kan jag väl själv säga att jag har svårt att veta vad jag skulle få tag på droger. Men generellt verkar vara mycket, mycket lättare att få tag på droger då med rätt kontakter. Och med de kontorna som man pratar om med sociala plattformar där man kan få leveranser av alkohol och lustgas och det ena med det andra inom bara några timmar.
Knarkfodora.
Ja, mer eller mindre knarkfodora, det är väl ett alldeles utmärkt term, ja.
Är narkotikadödligheten hög i Sverige?
Den har ju varit det i media. Alltså om man ser på de här rapporterna så har det ju kommit några större rapporter som har jämfört olika länder där man har tittat på narkotikadödlighet per 1 miljon invånare. Och då har ju Sverige stuckit ut lite grann. Jag tror vi har legat någonstans runt 80-90 dödsfall på 1 miljon invånare. Och det är ju såklart högt och har varit lite högre än andra länder. Men det är fortfarande mycket, mycket lägre än i USA. Där tror vi har 360 per miljon eller vissa provinser i Kanada som är upp mot 400-500. Men det är ju svårt att säga om vi har en högre dödlighet. Jag är lite osäker där, för att det är ett rapporteringssystem och man rapporterar olika och man är olika noga med rapporteringen.
Så det kan vara att man liksom underrapporterar
jag
i andra.
Jag skulle säga att man har en underrapportering och att Sverige kanske har varit relativt duktiga på att rapportera. Så att min bild av det hela är att jag tror inte vi sticker ut så mycket som man kanske har sett i de här och som man har diskuterat i de här EU-rapporterna. Utan det är nog snarare att vi har varit mer noga med rapportering och vad som är då narkotikadödlighet. Sen har vi ju haft några toppar. Opioiderna är ju det som ger, heroin är väl egentligen den drogen som ger mest narkotikarelaterad dödlighet. Men vi hade ju faktiskt i Sverige då en fentanylboom, fentanylanaloger som ju såldes framförallt då via sådana här nätförsäljare, då, två bröder som under 2014-2017 sålde fentanylanaloger som egentligen då vid tillfället inte var narkotikaklassade. Och hela tiden när de klassade de här fentanylanalogerna så började de sälja någon ny. Och då var det 400 personer så under den här perioden som dog då av fentanyl och fentanylanaloger. Och när man väl hade fällt de här två bröderna, då sjönk ju den här dödligheten och någonstans har det väl planat ut i den här dödligheten. Men vi har väl haft en ökad dödlighet, men har planat ut då efter den här fentanylrelaterade dödligheten.
Tänk att ha orsakat 400 människors död.
Ja, precis. Nu tror jag de blev dömda för man lyckades visa att 8 stycken var, tror jag, var direkt kopplade till det de hade sålt i det här. Då. Men, och det var väl inte de som hade orsakat alla, men jag tror att i princip oerhört många som de säljde systematiskt och de visste ju precis vad de sålde egentligen. Det var väl det som man lyckades visa i alla instanser.
Ja. Mm. Tycker du att Sverige har en rimlig narkotikapolitik? Nu kommer vi till de här frågorna som forskare hatar.
Ja, jag tycker vi har en rimlig narkotikapolitik i grunden. Jag skulle, om jag hade fått bestämma själv, när man kanske utökar vården såklart. Vården måste bli bättre och mer kanske skadereducerande insatser. Men generellt att vi har en restriktiv politik, det tycker jag är utmärkt och det tycker jag vi ska ha. Sen så diskuterar man ju det här med legalisera, avkriminalisera. Och avkriminalisering handlar ju egentligen om att det inte ska vara straffbart att vara beroende eller att inte använda det och vara påverkad. Och där kan jag väl tycka med avkriminalisering att om man är beroende, då tycker jag att man inte ska ha fängelse utan man bör ha vård. Men en person som använder drog för första gången, som inte har en beroendeproblematik, där tycker jag det absolut ska vara straffbart. Då. Så att avkriminaliseringen då är ju en, där jag kan säga, viss möjlighet till avkriminalisering, men i så fall för dem med en beroendeproblematik. Och då är det ju oerhört svårt. Hur vet man om någon har en beroendeproblematik där? Men vård ska ju liksom vara det som är det naturliga steget för de som är sjuka.
Och legalisering då, vad skulle det innebära?
Ja, legalisering innebär ju att vi i så fall öppnar marknaden helt. Och sen så finns det ju nivåer av legalisering. Och tittar man runt om i världen så är det ju inte legalisering alltid att man har helt fritt. Utan det kan vara att man får ha tillkomma för 15 gram kanske marijuana och man får ha 3 plantor där hemma eller vad det kan vara. Så att det är helt fritt är ju liksom sällan. Men jag tror ju nu med det finns ju några stater nu här i USA och Kanada är ett land som har legaliserat och man har diskuterat mycket. Det ska vi visa fördelar. Man pratar om att man ska rycka undan mattan för kriminella med de ekonomiska, med inkomster och man ska så att säga få lättare att söka vård. Och jag har svårt att tro liksom att man ska kunna se så mycket positiva effekter av en legalisering. Jag tror det är för tidigt och egentligen dra för mycket slutsatser på det som har hänt i Kanada som var 2018, utan man får nog ge det några år och man behöver ha något jämförande land. Men legalisering, det är jag absolut emot. Avkriminalisering, möjligtvis. Ibland har man ju exempel med Portugal och att man visar på att ja, men där har det gått bra. Men man ska ju komma ihåg att i Portugal har man ju också gjort oerhört många andra insatser för vård, behandling och så vidare. Så att det är ju oerhörda svår fråga, men jag tror i grunden på restriktiv narkotikapolitik också för signalvärdet med ungdomar. Och det är väl lite vad man har sett också med de länder som har legaliserat, att det är ingen jättestor skillnad på hur mycket man använder om man är 35-40 år. Men bland ungdomar så blir det ju, och det går ner i åldrarna då om man har det fritt.
Kan man med hjälp av självdisciplin ta sig ur ett drogberoende?
Nej, det är väl svårt att säga. Alltså, det kan säkert några säga att man kan, men jag måste säga att det där är ju oerhört individuellt. Och i de allra flesta fallen så har du en sjukdom och hjärnan har anpassat sig och så behöver du ha någon slags hjälp. Och att tro att det skulle vara någon slags sämre karaktär eller så att säga att med riktigt bra självdisciplin så kan man lyfta upp det. Det kanske någon kan, men inte alla. Och där har man väl kan jag tycka med exempel med opioider som är så oerhört och svårt att komma ut. Där har vi ju en substitutionsbehandling. Att vissa personer klarar sig och blir rena från opioiderna. Men andra kommer ju behöva använda opioider livet ut. Och det kan ju vara buprenorfin eller det kan vara metadon. Och metadonprogrammet är ju så att säga ett program där man varje dag tar en opioid. Så att man blir aldrig hög, men man kommer inte bli sjuk utan man fortsätter och kan ha familj och allt. Och det är ju då kanske några som kan trappa ur det här, men väldigt många har ju kvar det här. Så att individuellt, väldigt individuellt för det här.
Du sa att vården skulle kunna förbättras i Sverige. På vilka sätt då?
Jag skulle kunna tänka mig att vi, om vi ser till den vård vi har till exempel med substitutionsbehandling, att med metadon och buprenorfin, att man skulle kunna bygga ut de här programmen, att man minskar kötider, att man har bättre möjligheter att få hjälp och få diskutera sin problematik då.
Och hur effektiva är de behandlingar som finns idag?
Det är ju olika. Det blir ju en viss hjälp. Man ska väl komma ihåg att man är under någon slags behandling. Det finns alltid risk för återfall med all behandling. Att bota ett drogberoende är ju liksom inte något som är aktuellt, utan det är ju någonting man har med sig. Och man kan ju minska risken för återfall. Det är väl egentligen det man gör. Och det här funkar ju väldigt individuellt för personer. Och egentligen vad man tittar på, fler nyktra dagar eller fler, om man lämnar urinprov, fler negativa tester. Så att väldigt svårt och väldigt individuellt vad som fungerar. Och det finns ju så mycket behandling, allt ifrån 12-stegsbehandling till olika motivationsinitierade behandlingar, eller MI-behandlingar eller farmakologisk behandling. Och för vissa droger så har vi ju en farmakologisk behandling, för andra har vi det inte. För opioider, ja men då har vi vår substitutionsbehandling då som man kan använda. Vi har ju några läkemedel nu som man kanske skulle kunna nämna också som är ju positiva för just narkotikadödligheten. Så har vi ju naloxon som ju är en opioidantagonist som blockerar receptorer och som egentligen man kan använda för att förhindra överdoser. Och om man överdoserar eller ens kompis överdoserar så ger man en sån här nässpray, sprutar in naloxon och då vaknar de här personerna till och så får man ta dem till sjukhus då för fortsatt behandling. Men det är ju någonting man pratar nu om att apoteken ska få sälja receptfritt då. Och det tror jag skulle vara oerhört bra att komma ut och ytterligare liksom ett skadereducerande preparat då.
Finns det några nya farmakologiska behandlingar som kan komma ut på marknaden inom kort?
Det finns det säkert. Jag har väl inget sådär som jag kan ge på rak arm som ligger och knackar på dörren. Men inom en 10-årsperiod, det händer ju väldigt mycket inom biologiska läkemedel. Man pratar ju kanske vaccin och nya preparat kan ju så att säga alltid komma.
Beroendevaccin?
Beroendevaccin har man väl pratat om då, att man försöker titta på sen hur det här ska gå till och så vidare. Men har vi gjort några sådana här inledande studier. Sen är det andra preparat som man försöker använda för fler preparat. Vi har för alkohol och alkoholberoende så använder man naltrexon. Och det har man ju testat för amfetaminberoende också med hyfsade resultat. Men är inte tillräckligt då för att man ska få ut det. Men det blir ju egentligen för alla droger så experimenterar man. Man gör ju studier för att se, kan man hjälpa till på vägen? Men det finns väl inga riktiga sådana här som bara, som jag sa tidigare, som botar, utan det är en viss påverkan, viss hjälp och som kanske hjälper vissa personer men inte hjälper andra.
Hur effektivt är då 12-stegsprogrammet?
12-stegsprogrammet, det är ju inte riktigt min specialitet, men för de som använder det och för de som det passar för de individerna så kan det ju ge då mer nykterhet och ibland tror jag sett en siffra runt det, men plus minus 40% klarar sig bra där och håller sig nykter i ett år. Sen så kanske det är inte överlägset något annat utan de ligger väl rätt så nära varandra. Om man skulle titta på andra, vad det nu kan vara, kognitiv beteendeterapi eller någon motivationshöjande behandling. Det kan ju ingå också i de här 12-stegsprogrammet. Men då är det väl egentligen ingenting som sticker ut som det absolut bästa. Men min bild är väl ofta att det man har testat själv och det som har fungerat är någonting som man gärna försöker få ut som den enda och den bästa lösningen. Men för vissa individer tror jag att 12-stegsprogrammet är fantastiskt. För andra individer kanske helt andra metoder passar bättre eller farmakologisk hjälp om man kan få det.
Vad tänker du om begreppet medberoende?
Ja,
det har ju blivit väldigt populärt på
ja,
sistone.
Ja, precis. Jo, nej, men medberoende är en term som diskuteras och som också väl varit lite i vissa avseende kontroversiellt. Man har diskuterat, finns det ett medberoende eller inte? Och termen som medberoende kanske signalerar att man är med och använder droger samtidigt och man dras med. Men
jag tänker att termen snarare handlar om att man på något sätt underlättar för en anhörig.
Exakt, ja. Och det är det jag vill komma till egentligen. Ja. Så att jag skulle vilja säga att det är ju snarare någon slags anpassningssyndrom. Att man anpassar sig till den andra personen och försöker hjälpa till, försöker underlätta. Och det gör väl liksom att det kan vara oerhört utmattande att ha det här levande då. Men det är väl många som känner sig som medberoende eller som pratar om sig som medberoende. Men jag skulle kanske själv prata om det som någon slags anpassningssyndrom mer än kanske då termen medberoende.
Vad kan man då göra för att stötta en anhörig som har en då beroendeproblematik?
Det är ju egentligen inte mitt fält, men i grund och botten så handlar det om att förstå sjukdomen. Läsa på är ju liksom en av de första grejerna, sätta sig in i vad det här innebär. Prata om det givetvis och sen inte vara dömande i de här diskussionerna. Låta det ta tid, se till individen och sen kanske viktigast av allt, våga be om hjälp och söka sig mot vård.
Det låter ganska långt ifrån såna här liksom interventions som man ser liksom i amerikanska tv-serier.
Ja, ja, det kanske det är liksom. Men ja, ja, nej, jag har svårt att säga.
Vad har du för tips till en person som vill sluta röka?
Då är det väl bygga upp någon slags att man är motiverad. Se på vilka möjligheter som kan vara bra för dig. Titta på sådana här ersättningspreparat. Det kan vara tuggummi, det kan vara plåster, det kan vara andra nikotinpreparat. Försöka trappa ner är ju en sak. Och försöka hitta, möjligtvis andra, det finns ju läkemedel, det finns ju Champix och liknande som man kan använda. Men just att röka och sluta röka, eller om vi nu säger sluta snusa. För vissa är ju det här jättesvårt, för andra är det lätt. Tittar man på individer och alla känner ju ofta någon som röker eller snusar, så vet man att man har ofta den kompisen som bara festsnusar. Eller som, ja men nu har jag snusat i 3 månader, men nu håller jag upp här några veckor. Medan någon annan tittar och bara skakar på huvudet. Hur är det möjligt? Antingen snusar jag, och då snusar jag liksom bara 100%. Och sen är det hur man kan komma ur det. Det är ju individuellt. Det är ju vissa som uppenbarligen har ganska enkelt för det. Andra supersvårt. Jag slutade själv snusa, som jag exakt vet, 13 år sedan och 1 månad. Och än idag, så varje gång jag ser snus så vill jag gärna dofta på det. Och för min del så testade jag, jag försökte trappa ner och jag försökte med nikotinfritt snus. Jag gick runt med, låter konstigt, men hushållspapper under läppen, och man började äta lite smågodis. Man försökte hitta saker runt omkring, men som jag minns tillbaka så tror jag att jag hade 3 månaders tid då jag mer eller mindre var paralyserad av det här. Jag var oerhört rastlös, hade oerhört svårt att fokusera. Men det är ju väldigt, väldigt olika. Sen finns det andra runt omkring en som bara slutar pangbom. Men jag tror man måste hitta sin egen vilja. Man måste ju framförallt vara motiverad. Man måste ju verkligen vilja. Tänk innan man börjar, vill jag sluta snusa, vill jag sluta röka. Och därifrån då verkligen försöka bryta sitt mönster med alla de knep som finns.
Du sa nedtrappning. Är det bättre att trappa ner än att sluta liksom cold turkey?
Ja, någonstans så bygger väl mycket sån här att man, det ska bli lite lättare, men sen vet jag inte om det egentligen. Jag tror också det är individuellt. Jag slutade själv cold turkey, bara pang boom. Jag försökte trappa ner, sen insåg jag det funkade inte. Jag var snabbt uppe.
Det var inga receptorer återbildades.
Nej, det kändes som att det kändes kört. Så till slut så slog jag bara av, och då började med nikotinfritt då. Men annars så finns det ju en möjlighet med tuggummi och liknande, att man försöker ta mindre och mindre och halvera doserna. Och vad det gäller snus, nu är det få som håller på med lös snus, eller det blir mer och mer vanligt med påsnus. Men även där, titta på nikotinkoncentrationen och försöka kanske gå ner då. Men, ja.
Har du några tips till en person som vill sluta med alkohol eller droger?
Det är väl återigen samma sak där med motivet. Läsa på, försöka gå igenom och veta så mycket som möjligt om processen. För i många fall när man slutar med en drog eller slutar med alkohol, så finns det rätt så många som har gått igenom samma sak. Och även om jag pratar mycket om individer, det är olika för alla, så kan det finnas rätt så många generella språng där man kanske kan få hjälp och redan från början kunna förutse hur det kommer kännas i kroppen. Och det kanske då kan underlätta. Men sen försöka ta den hjälp man kan och också involvera dem runt omkring en. Och söka hjälp, som jag tycker med, är man i ett beroende och har en beroendesjukdom, så söka sig till vården också.
Finns det någon kunskap från beroendeforskningen som man kan använda sig av när man försöker sluta med en dålig vana?
Ja, men det tror jag väl egentligen, att de som håller på i vården med de här spelberoende eller dataspelsberoende, så kan man säkerligen få tips och att man kan få det här generella, som så många upplever samma sak. Att sådana saker kanske kan stötta.
Jag tänker till exempel så här, att undvika triggers eller undvika vissa typer av miljöer.
Ja, precis. Och triggers och miljöer, och det är ju någonting som vi inte nu pratat om så mycket, men det är ju mycket av det här drogsuget som kan trigga. Det triggas ju ofta av saker och ting som påminner om någonting. Man kan ha varit ren från alkohol en längre tid, och sen så räcker det med att man ser den gamla pubben eller Systembolagets skylt. Eller att man har, som det har gjort studier på, med personer som har varit rena från kokain en längre tid, att man visar de en bild på någonting som associeras med kokainet, en rullad sedel eller någonting. Och det gör ju liksom att de här personerna får en hjärtklappning och börjar svettas och blir stressade och får ett oerhört drogsug då, om man har använt drogen tidigare. Och det är ju givetvis samma med spel och så vidare, att om man lyckas få hjärnan att fokusera på andra saker så kan det ju underlätta då att falla tillbaka. Men ser man sin gamla gamingstol och vet att alla kompisarna är något event, ja, men då kanske det är lite svårare då att hålla sig borta från det då. Men sen så kan man väl säga då med om man ser dataspel som så väldigt många funderar på, och jag tror framförallt föräldrar och alla runt omkring, jag kanske flickvänner och pojkvänner som är bekymrade, men min pojkvän eller flickvän sitter ju bara vid datorn och måste ju vara beroende. Men det behöver ju inte vara ett beroende, det kan ju också vara bara att man spelar mycket. Så såvida det inte får så att säga negativa konsekvenser på annat, så kan det ju vara att man sitter 3-4 timmar och det egentligen är det sociala aktiviteten man har. Det är ju där man möts, och det tror jag kan vara en generationsfråga ibland att förstå. Jag sitter själv med en 12-åring och en 15-åring där hemma, och jag har väl tagit ett tag för mig att vänja mig vid att det är här de sitter och pratar och umgås. Och sen så har jag varit frustrerad, men du träffar ju inte dem. Men det är ju ett annat sätt.
Tack Mattias Hallberg för att du vill gästa vår podd, och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i ADHD. Varför diagnostiseras allt fler med ADHD, och är det verkligen en superkraft? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.